Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, mitt namn är Joakim Lindén och ni lyssnar på Brottsofferpodden. I denna del av Brottsofferpodden så träffar vi en tjej som vi väljer att kalla för A samt Rebecca Lag som jobbar som målsägande biträde på hennes egen byrå med samma namn. A hade nyss kommit ur en destruktiv relation när hon träffade en ny kille som hon började känna starkt för. Men denna nya relation blev inte alls bättre utan ännu sämre än den förra. Det destruktiva blev en vardag och allt blev ännu allvarligare när A blev gravid väldigt snabbt i den relationen. Pappan till hennes ofödda barn utövade inte bara psykisk misshandel utan även fysiskt. Och det spelade ingen roll om hans offer var gravid med hans eget barn eller inte. Detta är första delen av det oplanerade barnet som blev min räddning. Hej och välkomna till Brottsofferpodden. Hej, glad att ha dig med här idag. Kan du berätta lite vilka jag har framför mig? Börja med dig. Vi kallar dig A idag.
Ja.
Det blir bra, va?
Ja, jag är en vanlig tjej som tidigare levt i destruktiva relationer med våld i nära relation. Men idag så skulle jag väl vilja påstå och säga att jag faktiskt är lycklig och lever i en bra relation.
Ja, skönt att höra. Det gläder mig. Men den här våld i nära relationen, det gick så illa så att du hamnade rätt igång. Och du fick ta hjälp av en advokat. Och det kommer till min andra gäst idag som är Rebecca.
Ja, Rebecca Lag heter jag. Jag är advokat och jag företrädde A här som målsägande beträdde i rättegången bland annat.
Ja. Jag är väldigt glad att ha med bägge två. För jag tycker det blir en intressant vinkel också. Hur det funkar. För jag tror det finns väldigt många frågor och ovissheter. Hur en rättegång går till och vad för typ av hjälp som finns. Men det kan vi komma till senare, vi kan börja. Hur var det så att du som berättade lite snabbt att du var led en destruktiv relation?
Ja.
Hur började den?
Jag var väl kanske på mitt livslägsta botten när jag träffade honom. Och jag hade faktiskt nästan nyligen tagit mig ur en annan destruktiv relation som hade pågått i 5 år. Och när vi träffades så var det väl lite som att i mitt huvud så var det min väg ut, alltså till att börja må bra igen. Men istället så visade det sig att det skulle bli det motsatta. Det blev bara ett ännu större helvete än vad jag tidigare hade levt i.
Var det så att början var bra eller var det så att det blev knasdögt?
Alltså början var väl bra egentligen. Det var väl inte så seriöst från början. Och det var väl liksom lite... Ja, men vad ska man säga? Lite porosa moln eller sådär. Och så här, i retroperspektiv så inser jag ju att han bara spelade en roll. Alltså han bara sa saker som han tyckte skulle passa bra för att jag skulle gå med på allting som han sa. Och han har alltid varit och är en jävel på att prata. Och det var ju så han lyckades liksom snärja in mig också.
Förstod du det i början eller var det någonting som du förstod senare?
Det var väl någonting som jag förstod först senare. I början så var det väl ändå någonstans i bakhuvudet på mig som en varningsklocka ringde. Men med tanke på att jag så himla gärna ville att det skulle bli bra. Och jag ville liksom att jag skulle må bra och att det skulle vara liksom en fin relation. Så var det som att jag bara tryckte undan allt det där. Och inte riktigt ville se det. Det var som att... men det är liksom ingenting och det är liksom, tänk inte på det utan försök fokusera på det som ska bli bra.
Ursäkta att avbryta då, men när du säger så här, vad är det ungefär? Om du kan berätta lite, vad var han gjorde som du känner nu efteråt? som du förklarar som var det att han var våldsam eller var han psykiskt misshandel?
Alltså det var väl mest psykiskt egentligen, att han kunde bli väldigt aggressiv, han kunde säga väldigt elaka saker, han kunde liksom, alltså han satte sig alltid sig själv i första rummet, det var liksom alltid han och hans behov och hans vilja, och det var liksom så här, mina pengar som jag fick in, det skulle gå till hans nöjen, till hans skulder, till liksom, allting skulle handla om honom. Och i början så var jag väl så här att jag tänkte att, ja men jag då? Och sen så till slut så blev det liksom så här att jag bara tryckte undan det, för jag tänkte att om han får lov att må bra, då kommer jag också få lov att må bra senare. Men det blev aldrig riktigt så.
Hur lång tid tog det innan, du berättade de här rosa månaderna, hur lång tid tog det innan de var slut och det började bli mycket av de här känslorna som du sa?
Alltså 2 månader kanske.
Det gick så snabbt.
Ja, första gången som han faktiskt gav sig på mig, det var efter 2,5 månader tror jag det var.
Hur menar du då, va? Gav sig på dig?
Alltså som han faktiskt misshandlade mig.
Okej.
Okay. Ja.
Det är så här riktigt fysisk misshandel?
Ja. Det var efter 2,5 månader, tror jag. Ja, något sånt.
Och på vilket sätt gick det till, om man får fråga?
Jag hade varit ute och jag hade blivit rånad och våldtagen faktiskt. Men det sa jag inte till honom, utan jag sa bara till honom att jag hade blivit rånad. Och sen försökte jag liksom, jag försökte döva mina känslor med alkohol, så jag var ute och drack. Och han blev arg på mig, och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men jag kom hem. Och när jag kom hem så började han bråka på mig och sa att han skulle flytta och jag vet inte vad. Så jag gav honom så här, jag gav honom en knuff liksom så här, så att han flög på sängen. Och då var det som att det bara knäppte till i huvudet på honom. Och han flög upp från sängen och knuffade mig rakt in i garderoben i ett hörn. Och sen satte han sig liksom ovanpå mig på min mage och började liksom slå mig helt galet i ansiktet. Och samtidigt så var hans lillebror hemma hos oss. Som då var, jag tror han var 13-14. Han fick liksom komma inspringande och dra honom bort ifrån mig. För annars hade han nog inte slutat, tror jag. Och det var liksom, det var första gången. Och sen dagen efter så var det som att ingenting hade hänt.
Men så var det väl inte för dig?
Nej.
Men hur gick det vidare där?
Jag har alltid varit så här att jag har alltid tänkt i mitt huvud att om någon ger sig på mig, då ska jag bara gå. Men... det är så himla svårt när man väl är där. Det går liksom inte bara att bara gå. För det enda som jag tänkte på, det var liksom så här... jag tänkte på, vart ska jag ta vägen? Även om det var jag som faktiskt hade inkomst och inte han, så var det så här, bara, vart ska jag ta vägen? Vad ska jag göra? Och han hade ju liksom tryckt in i mitt huvud att jag var så jävla ensam. Och det var liksom det enda jag kunde tänka på, att jag har ingen annan, jag har bara honom. Och det var ju så det fortsatte också. Det är därför som det blir så himla svårt att bara gå. För att man får för sig liksom att jag har ingen annan. Det är bara honom jag har. Och det stämmer ju egentligen inte. Men just där och då så stämde det.
Det är väldigt många som vittnar just om det där du sa. Att de tror de ska vara starka nog att gå. Ja. Sen när de väl hamnar i den här situationen så gör de det motsatta. Och det just det blir kanske det största våldet mot en själv. Om man förstår det rätt. Att man faktiskt går emot sig själv. Och den just känslan känns tyngre än själva misshandeln.
Ja.
Men fortsatte den här misshandeln sen?
Ja, det gjorde det. Alltså mest så var det väl liksom... Det var inte så mycket fysiskt. Utan det var väldigt mycket psykiskt. Han brukade få små utbrott på mig och kalla mig för det ena och det andra. Alla möjliga slags fula ord. Han brukade liksom hota med att han skulle lämna mig och att jag skulle vara ensam, att det fanns ingen som brydde sig om mig, han var den enda som brydde sig om mig, han skulle förstöra hela mitt liv, han skulle se till så att min familj inte ville veta av mig. Och sen så jag blev gravid ganska snabbt, alltså efter första misshandeln så tror jag det gick en månad och sen var jag gravid liksom.
Kändes det som en glädje?
Jag var livrädd. Han blev tydligen skitglad, men jag var livrädd. Och jag tänkte liksom, någonstans i mig så tänkte jag att det här är ingen bra idé. Men han bestämde oss för att vi skulle behålla ändå. Och sen andra gången han gav sig på mig, det var då var jag 5 eller 6 månader gravid som han gav sig på mig. Och den gången, då kom jag ihåg, för då flög han också på mig och satte sig ovanpå mig. Och då var det som att han hade liksom i bakhuvudet så här att förra gången så gav jag dig märken över hela ansiktet, men den här gången ska jag se till så att jag inte lämnar några märken. Och det var vad han sa till mig också.
Han säger det till dig?
Ja, att han bara, förra gången lämnade jag märken, men den här gången ska jag inte lämna några märken på dig. Och då så satte han sig på mig. Han började slå mig med typ någon tidning i ansiktet samtidigt som han ströp mig. Och jag tänkte inte så mycket på mig själv, utan jag tänkte bara på mitt barn som jag hade i magen. Så att jag fick liksom tillräckligt mycket kraft, så jag faktiskt sköt honom ifrån mig med mina ben. Så att han flög över hela sovrummet. Och sen kommer jag inte riktigt ihåg vad som hände därefter. Men det var liksom som att ja, efter det så hade ingenting hänt.
Igen. Ursäkta om jag backar bandet här nu, ja. Men märken i ansiktet, hur reagerade de ju in? Du sa att hans lillebrorsa var där och drog bort honom. Så här, ja. Fanns det några andra i närheten? Reagerade de? Eller kan du ihåg hur du sa?
Alltså, jag skämdes ju. Så jag menar, jag hade en stor blåtida i hela ansiktet. Och jag hade rivmärken på halsen och lite allt möjligt. Så om jag tänker på att jag skämdes och det var sommar ute då, så kommer jag ihåg att jag sminkade ju över det liksom, och gick med stora solglasögon för att man inte skulle se någonting.
Men fick du fråga någon gång vad som hade hänt?
Nej, det var ingen som frågade någonting. Och det var ingen som misstänkte någonting heller. Och den enda som visste någonting då, det var ju hans lillebror. Men det var också som att det liksom bara slätades över. Och samma sak, vid ett tillfälle så gav han sig på mig hemma hos sin mamma, där hela hans familj faktiskt var. Och då var min dotter, hon var 1 månad gammal. Och då gav han sig på mig så pass att han gav mig typ en rak höger eller vad det var. Och en av hans andra bröder fick ju komma in och liksom fysiskt bära honom ut ur lägenheten. För annars hade han nog, jag vet inte, han hade nog slagit ihjäl mig. Och då var det också som att ingen i familjen liksom låtsades om någonting. Det var så här, ingenting hade hänt.
Vad fick du för känsla då? Ursäkta att avbryta mig. Vad får du för känsla när ingen bryr sig efter sånt kraftigt överfall?
Alltså, just där och då, jag kommer ihåg att jag pratade med hans mamma. Jag sa till henne att jag skulle polisanmäla honom. Men då, så hon övertalade mig till att inte göra det. För att hon satt och sa till mig att ja, men om du polisanmäler honom så kommer de ta ditt barn ifrån dig. Och då kändes det liksom, då var det så här att ja, men det kanske är så att det kanske är jag som kommer få skit vad han har gjort mot mig. Men så här i efterhand så känns det mest som, det känns bara vidrigt, rent ut sagt. Att man kan sitta och säga så till en människa som faktiskt har blivit misshandlad. Alltså att sitta och säga och liksom släta över det och låtsas som ingenting.
Hade du haft tankar på att ringa polisen förut?
Det var första gången faktiskt. För i mitt huvud så var det så här att det var liksom, det var inte så farligt. Och sen så kom det som alltid kom tillbaka, det var ju att på sätt och vis så var det ändå mitt fel. För att i mitt eget huvud så var det så här att ja, men hade inte jag gjort så här så hade inte det hänt. Hade inte jag sagt det där så hade inte det hänt. Hade inte jag liksom betett mig på det här sättet så hade inte det hänt. Så jag gav ju mig själv hela tiden skulden för att han hade slagit mig. För det var alltid jag som i mitt eget huvud var den som triggade igång honom. Men första gången som jag tänkte att jag skulle ringa polisen, det var då när min dotter var 1 månad gammal. Och jag tror att enda anledningen till det var för att hon var där. Annars hade jag nog inte heller tänkt tanken.
Du känner att hon också var i fara där kanske?
Ja. Och hon är ju anledningen till varför jag till slut faktiskt ringde polisen.
Hände det mycket saker emellan tills du verkligen ringde polisen och den här gången med mamman?
Alltså egentligen inte rent fysiskt, men det hände ju mycket saker ändå. Han hamnade ju i något slags, jag vet inte, psykotiskt tillstånd. Han blev ju helt kokobäng i huvudet. Och jag och min dotter, vi hamnade ju på skyddat boende en sväng på grund av att han var så pass psykiskt instabil som han var.
Hur sökte du den hjälpen? Eller hur hamnade du där?
Vi var på BVC. Okay. Och de hade, för vi hade så här BVC som kom hem till oss typ en gång i månaden. Och de hade ju märkt på honom att det var någonting som inte stod riktigt rätt till. Och när vi var där för att min dotter skulle få vaccinationsspruta så frågade de mig att ja, men hur är det egentligen hemma? Och då liksom brast alltihopa och jag bara förklarade för dem att det är åt helvete. Och då frågade de också ifall han hade lagt hand på mig. Och jag sa till dem, först så ville jag kanske inte säga att han hade gjort det, men jag sa till dem då att ja, men det har han, han har gjort det tidigare. Och efter det så åkte vi inte hem, utan då åkte vi direkt till skyddat boende därifrån.
Ja, de hjälpte dig.
Ja.
Det var ju schysst att de såg det, eller schysst. Det kan, ja. Ja, men det är bra att, för jag har hört väldigt många gånger när samhället eller de här instanserna faktiskt sviker. Ja. Så det glädjer mig att höra att de faktiskt är uppmärksamma på det här.
Ja.
Så, men hur var det att bo på skyddat boende? Eller var den här, fick du direkt någon så här känsla att du inte ville lämna honom? Eller kändes det skönt? Kändes det tryggt? Eller?
Alltså, på sätt och vis så var det så här, det var skönt. Men samtidigt så var det som att jag kunde inte riktigt släppa honom. För att då kom en sån här, jag vet inte, typ omsorgskänsla för honom. För då var det ju faktiskt så att han var ju faktiskt sjuk. Alltså han var ju faktiskt psykiskt sjuk. Och då ville jag ju liksom hjälpa honom för att han skulle få hjälp. Och då handlade det inte om att vi skulle få hjälp, utan då handlade det om att han skulle få hjälp. Och han var ju inne på psyket en sväng. Och efter det så liksom, han mådde ju bara sämre och sämre och sämre. Och sen så till slut så fanns det liksom inte något skyddsbehov kvar för oss. Och då lyckades jag ju hitta en sån här liten lägenhet. Och då så lyckades han liksom, ja, vad ska man säga, typ
näsla sig in.
Ja, näsla sig in där också. Och jag tror att vi bodde där i 2 månader- innan jag faktiskt ringde polisen.
Okay.
Ja, och under de här 2 månaderna, det var liksom, det var som att leva med en zombie som om vartannat var aggressiv och alltså läskig rent ut sagt. Och sen så andra gånger så var han liksom som, ja, men som levande död bara. Han existerade knappt.
Alltså jag har ju läst rättegångspapperna, ja. Och när du sa ringa polisen så var, ja, ju, kan du berätta lite, vad, jag antar att det var den gången med balkongen och det.
Ja, jo, ja, precis. Det var faktiskt på min födelsedag som allt hände. Och jag vaknade på morgonen och då var det som att han var en helt annan människa. Det var så här, han sa till mig typ att ja, men jag vill göra slut. Och då sa jag till honom att ja, men om det är så, då tycker jag att du kan ta ditt pick och pack och sticka härifrån. Lämna oss i fred. Men det tyckte inte han. Och så här, jag frågade liksom, jag var nog ganska på honom. För jag frågade honom bara, varför har du bestämt dig för det här? Och han svarade inte mig. Och när han inte svarade mig så blev jag allt mer liksom frustrerad och irriterad. Så jag gick ju på liksom om allt möjligt.
Blev det konstigt att han ville lämna dig efter allting?
Ja, ja, men samtidigt så var det liksom så här, om du inte, för han sa någonting, jag vet inte riktigt när det var han sa det, men han sa någonting till mig under den här perioden att jag lämnar dig när jag känner för det, liksom så här, att jag kommer inte bara gå, utan när jag känner för det, då går jag. Och sen så när jag hade varit på honom, alltså jag höll ju på och liksom tjata och tjata och tjata, så från ingenstans så flög han på mig och typ försökte strypa mig. Och efter det så ännu en gång så lyckades jag skjuta honom ifrån mig. Så sprang jag ut på den här loftgången som var utanför vår lägenhet. Och där hade jag lyckats ta med mig en av telefonerna, så jag ringde polisen. Och förklara, alltså i ren panik så sa jag till dem liksom att ja, men, min pojkvän eller så här har försökt strypa mig, jag behöver hjälp. Och då när jag står ute på loftgången, då kommer han ut med min dotter i famnen och håller henne utanför liksom det här loftgångsräcket. Och säger bara till mig, alltså det är nästan som att han bara liksom mimade, han bara lägger på. Och då kastade jag på liksom telefonen och han tog så här massa filtar, virade in henne i filtar och bara sprang därifrån, för han visste typ att polisen skulle komma. Så han bara sprang därifrån och jag sprang efter och ut i skogen. Och han bara, du måste ringa till polisen och säga att du inte behöver hjälp. Och när vi stod där ute så ringde jag upp polisen och sa att, ja, men typ att jag hade lyckats ta mig därifrån. Jag behövde inte någon hjälp utan att jag var i säkerhet. Så här. Jag och min dotter, vi var i säkerhet och jag behövde inte någon hjälp. Och efter det så var det som att helvetet började. Då var det så här att han tvingade mig till, för han behövde pengar. Han behövde pengar till alkohol, han behövde pengar till droger. Och då tvingade han mig att sälja mig själv. Och han följde med mig, han bokade träff med män som jag skulle träffa. Och han följde med mig dit och typ stod och väntade utanför så att han kunde få pengarna, så att han kunde gå och köpa droger, så att han kunde köpa alkohol. Och det här höll på i 3 dagar tror jag det var. Och på den 3:e dagen då så var det vid något tillfälle så gick han ut och rökte utanför dörren. Och jag tänkte att om inte jag gör det nu så kommer det aldrig ta slut. Så då låste jag helt enkelt dörren om honom så att han inte kom in. Och sen så ringde jag polisen.
Hur var de här att han tvingade göra de här bitarna? Hur kändes det?
Alltså just där och då så var det liksom som att det enda som jag tänkte på det var att jag gör det för att jag vill inte att han ska göra min dotter illa. Det var liksom, det var enda anledningen. Hade hon inte varit där så hade det nog varit annorlunda. Men med tanke på att hon var där så var det som att någonstans i mitt huvud så hängde det där kvar att om han var beredd att kasta henne från loftgången.
Ja, för det är väl hans dotter, visst är det
så? Ja. Jag ser det inte som att det är hans dotter, men ja. han var med under tillverkningen, ja. Om man säger så. Men om han var beredd att göra det liksom mot henne då, så det var liksom det enda som hängde kvar i mitt huvud. Vad är han inte beredd att göra annars? Och därför så gick jag med på liksom vad han sa. Det var liksom så här, det spelar ingen roll så länge du låter min dotter vara i fred.
Ja, det förstår jag verkligen. Men hur var det när du låste dörren så här, och du ringde polisen?
Alltså jag var livrädd. Jag var verkligen livrädd. Och han blev skitförbannad. Han stod och han bankade på dörren i evigheter. Och sen så gick han runt om på andra sidan huset och började kasta sten på fönstret. Och jag sa till dem liksom, jag bara, ni måste skynda er, jag bara, det är jag och min dotter här och jag är livrädd. Och de kom och de hittade honom. Jag trodde att han skulle springa iväg, att han skulle liksom sticka därifrån, men de kom och de hittade honom precis typ utanför lägenheten eller något sånt där. Så de plockade ju in honom direkt och tog honom till arresten.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och vad hände med dig?
Jag fick ju lämna något sånt här första förhör på plats. Och sen efter det så körde de mig och min dotter till ett skyddat boende som vi hamnade på.
Erbjöds du mer hjälp, samtalsterapi eller någonting?
Nej, ingenting.
Kände du att du var i behov av något sånt där?
Ja, absolut.
Hade du berättat hela händelseförloppet då? Eller?
Ja.
Du hade det?
Alltså de personalen som jobbade på det skyddade boendet, alltså de var helt fantastiska. Jag har faktiskt kontakt med en av dem fortfarande idag. Och utan dem så tror jag inte att, alltså jag hade inte klarat av tiden där överhuvudtaget. Så de var ju helt fantastiska. De fanns där liksom oavsett vad, dag som natt. De fanns så att man alltid kunde prata med dem, och det spelade ingen roll var man än pratade med dem. De liksom, de fanns där och lyssnade och gjorde sitt bästa för att försöka hjälpa till. Men utöver liksom det, så det fanns liksom ingen hjälp att få. Det var liksom efter att de ansåg att mitt skyddsbehov inte fanns längre. Då var det liksom, då blev jag och min dotter kastade i en lägenhet, och sen fick vi klara oss själva liksom. Mm.
Så du brister i någonting stort väldigt.
Ja.
Men om vi går vidare, du har gjort en anmälan, handeltagen, så du är husat safe. Det skyddade boende. Men hur går händelseförloppet till vägen nu? Så här, vi ser till rättegång och...
Det som, jag fick ju kontakt med Rebecka via det skyddade boendet då.
Har ni kontakt med det skyddade boendet och erbjud? Eller var det så att de visste om det? Eller hörde de av sig till någon advokatbyrå bara?
Ja, vi samarbetar ju med en hel del skyddade boenden.
Okej. Ja, det förstår jag. Ja, ni får kontakt. Och vad händer efter det?
Det är förhör. Då kommer liksom... Polisen kom till det skyddade boendet och det hölls förhör. Och sen var det liksom en hel del förhör. Fram tills... Alltså det gick ganska fort. För jag tror att det tog 2 månader eller något sånt där innan det var dags för rättegång. Då var det så, alltså jag höll ju på att samla massa bevis, för jag hade ju bilder på skador som han hade gett mig.
Du hade tagit dem själv?
Ja.
Förstår du varför du gjorde dem nu så här i efterhand? Eller var du tänkt så här, det behöver jag kanske någon dag i framtiden? Eller
alltså jag tror faktiskt att det var därför som jag gjorde det, att det kan vara bra att ha liksom som bevis. Och sen så fanns det ju, det fanns såna här messenger-konversationer oss emellan där han faktiskt erkände vad han hade gjort mot mig. Så det som jag ägnade mig åt, det var ju liksom att jag gick ju igenom allting för att få fram så mycket bevis som möjligt för att han skulle kunna åka dit för vad han hade gjort mot mig. Och jag plockade fram allt det där, och sen så till slut så fick jag veta att åklagaren hade väckt åtal.
Hade han suttit häktad under tiden?
Ja.
Den här så kallade, det kanske inget medberoende som du hade till han innan, men det är i alla fall, du har i alla fall klippt den här grejen, så du tyckte inte synd om honom?
Jo, jag tyckte fortfarande synd om honom. Alltså, det är det som är så sjukt. Jag hade inte klippt det där, utan jag så här, någonstans i mitt huvud fortfarande då... tänkte att ja, men om han kommer få sitta liksom så här, så kanske han kommer få riktig hjälp. Alltså, och fortfarande så var det liksom fokus på att han skulle ha hjälp. Inte på att jag skulle ha hjälp, utan på att han skulle ha hjälp. Och jag tror att det tog... alltså, från det att han faktiskt blev dömd, alltså tills att domen kom, och så tog det kanske 6 månader- innan jag faktiskt insåg att nej, jag vill inte veta av honom någon mer. Det var liksom, det tog ett jävla bra tag att liksom ta sig ur den här bubblan som man var fast i, till att faktiskt ställa sig utanför och liksom se det från ett annat perspektiv och se att alltså det här är ju bara sjukt.
Handlar det om att det var tiden som gjorde det, eller var det någonting speciellt som hände under alltså, det året? Som...
Dels så var det tiden, men dels så var det också det faktum att jag inte hade liksom, så här, kontakt med honom hela tiden. Och sen så var det också det faktum att jag pratade så himla mycket om vad som hade hänt med andra. Och det gjorde att jag kunde se på saker på ett helt annat sätt. För när jag bara hade pratat med honom, när det bara liksom var han som fanns runt omkring, Då var liksom, då var man ändå kvar i den här sjuka bubblan. Men så fort jag började prata med andra och liksom säga högt allting som hade hänt, då var det som att jag började se från andra människors perspektiv att det här är inte okej. Och han blev ju liksom, för att jag sa till honom, för jag hade ju kontakt med honom dels via brev när han satt inne, och även via hans mamma som så här, vidare slussade telefonsamtal. Och en dag så ringde hon upp mig för att han ville prata med mig. Och då sa jag bara nej, jag vill inte. Och han blev ju jättechockad. Han kunde ju inte förstå varför jag inte ville prata med honom. Men då var det så här, bara nej, jag vill inte ha någon kontakt med honom mer. Och han skickade brev och jag svarade inte. Och där och då så var det verkligen som att nej, han kan bara dra åt helvete. För han hade så här, i förhören så hade han ju sagt att han minns ju ingenting av vad som hade hänt. Han hade hela tiden sagt att nej, jag minns ingenting och det här kan inte ha hänt och jag vet inte för jag minns ingenting. Och jag minns att vid något tillfälle så skrev jag till honom och frågade honom att kommer du ihåg vad som har hänt? Alltså är du medveten om liksom? Och jag kommer ihåg att han skrev till mig att han bara, jag minns allting. Jag minns allt vad som har hänt. Och där och då så var det också som att, nej, alltså om han inte kan liksom sitta och säga och erkänna att han minns vad som har hänt och han kan stå för sina handlingar, då vill jag inte veta av honom mer. Det är liksom, nej.
Jag fattar, så att han typ, ja, var sin själv största egna fiende just där genom att bete sig på det sättet. Ja. Men idag kan du också kanske se att det blir lite, vi är någon så här, kallas det Stockholmssyndromet, man tycker om sin förövare.
Ja. Ja, men och det var liksom så här att någonstans i mitt huvud så hade det varit acceptabelt på något sätt att om han inte hade kommit ihåg någonting, då hade han ju varit så pass sjuk att han liksom inte var medveten om vad han gjorde. Men när han faktiskt sa till mig så här att han kommer ihåg precis allt, då var det som att det var liksom som att ja, men då är du ju faktiskt inte sjuk på det sättet, då är du ju bara helt sjuk på ett annat sätt. Det är så här.
Ja. Hur var förhören? För då var du med, va, Rebecka, eller?
Ja, just det. Ja.
Hur är förhören? För jag kan tänka mig att det måste vara ganska tuffa frågor. Men jag tänker på att du har berättat om alkohol, försäljning och att du har faktiskt puttat sparka hand och det kanske har varit alkohol inblandat allting. Så, här. Så det måste vara ganska tuffa frågor som verkligen får dig ur skuld själv. Så här. Hur är det? Hur går det till?
Alltså, jag försökte ju bara berätta så tydligt som möjligt och så ingående som möjligt om allt som hade hänt. För att faktiskt liksom ge en klar bild av det hela. Och det var ju liksom, ja, det var långa förhör.
Var de tuffa på något sätt? Var det tuffa frågor?
Alltså, till viss del, men samtidigt så var det som att där och då så hade jag ju redan bestämt mig för att jag skulle försöka säga liksom så mycket som möjligt. Och då var det som att skitsamma. Det kan inte bli värre än vad det redan är, typ. Så det var ju tuffa frågor för att de frågade ju liksom om både det ena och det andra, men samtidigt så var det de som kom och förhörde mig, de var väldigt alltså de var väldigt förstående. Så det var inte så mycket som att de så här la skulden på mig, utan det var ju snarare så att jag kanske la skulden på mig själv under förhören.
Men du var ju också väldigt ärlig.
Ja.
Alltså du berättade ju även dina egna tillkortakommanden, om man ska säga så.
Ja, eller hur? Ja, det var ingenting som jag hymlade med, utan jag sa ju liksom som det var till dem att och jag tror att det stod i domen också att med tanke på att jag var så himla ärlig om att jag också hade liksom mina dåliga sidor, så gav det en mer trovärdig liksom bild utav att det som jag sa faktiskt var sant, att jag inte liksom försökte så här dölja att jag hade varit en mindre bra människa då och då.
Jag förstår. Var det jobbigt, eller du kände bara nu kastar alla korten på bordet, nu får du vara som du vill?
Ja.
Så här.
Alltså det var väl kanske jobbigt, men samtidigt så var det så här att det går inte längre. Det går liksom inte att hålla på och hymla längre eller försöka dölja massa saker, utan det får bära eller brista liksom.
Hur är det för dig, Rebecka, att sitta i de här förhören? Blir det jobbigt? Dras du med? Blir du medberoende till dina klienter? Så här, det måste vara ganska jobbigt ibland att sitta där och hela tiden få massa frågor kastas till dem och du ska han försvara. Eller blir man väldigt professionell? Så här?
Alltså man blir nog väldigt professionell, men samtidigt blir man ju också upprörd ibland över de frågor som kommer från försvar. Framförallt.
Man ser ju på så här amerikanska filmer hur ett förhör går till. Men jag antar att så är det ju inte i Sverige. Så här, jag har själv suttit i förhör, så jag vet att riktigt så är det inte. Men det är nog många som människor som inte vet om att hur exakt det går till. Men det är två poliser, sen en klient och en advokat som sitter där.
Ja.
Och sen är det hyfsat humana frågor.
Ja, det tycker jag absolut. Sen är ju min del i själva polisförhören inte särskilt stor. Jag kan komplettera om det är något jag tycker att polisen missar.
Men får du reda på vad förövaren har sagt? Eller får du reda, det är när domen har släppts? Eller får du ta del av den innan?
Ja, det är ju när förundersökningen är klar, då okay. får jag ta del av det. Okay. Men inte under själva polisförhören. Eller?
Och det samma med förhörsadvokaten. Han får inte ta del på vad ni har sagt heller, va?
Nej.
Så det är helt slutet till dess.
Mm. Sen kan man ju förstå ibland på de frågor som ställs som till målsäganden eller vad det är han säger. Och ofta är det ju samma saker de säger. Liksom.
Ja, jag förstår. Men inför rättegången, hur var det? Gör ni något speciellt inför rättegången för att typ förbereda det? Eller för att det ska du möta förövaren igen?
Ja.
Så här, och det är en ganska tuff dag. Så här, och du vet att det är en hans advokat och du har en åklagare. Så det kan bli ganska tuffa frågor.
Ja.
Förbereds det på något speciellt sätt mellan er två?
Ja, det vi gör är ju att gå igenom liksom förundersökningen tillsammans med, ja, som A i det här fallet. Vad är det han säger och vad är det du säger och vilka bevis finns, och försöker också förbereda på vilka frågor som kan komma från försvaret. För det är det de flesta är rädda för, försvarets frågor.
Mm.
Så. Och försöker liksom trygga i den situationen. Så att det ska kännas, man ska känna sig mer förberedd och veta vad som ska komma. Liksom.
Var det tuffa frågor, tycker du?
Alltså det var väl lite liknande frågor som hade kommit under polisförhören. Och med tanke på att han inte hade sagt speciellt mycket, så var det liksom, då var det min historia som fick liksom, och han sa inte speciellt mycket i rättegången heller. Utan det var mest jag som pratade. Och då var det lite så här samma känsla att jag bara kör på. Jag säger samma sak som jag har sagt under förhören. Och så får det väl bära eller brista, tänkte jag. Men jag kände någonstans att med tanke på att han inte har sagt någonting varken under förhören eller under rättegången, så kändes det som att det var min version och min historia som skulle bli hörd, och att domen skulle komma ut efter det. Liksom.
Jag förstår. Men då betyder det alltså att hans advokat kanske inte har någonting att gå på från hans egen klient, men han har väldigt mycket att gå på från dig.
Ja.
Hans jobb då att försvara sin klient. Så det kan bli en himla pajkastning mot dig.
Ja, det var ju en hel del saker som hans försvarsadvokat försökte med, som var rent ut sagt löjliga, tyckte jag, där och då. Och det var ju bland annat det här när han höll min dotter utanför räcket. Så försökte ju hans advokat med att han gjorde inte alls det, utan han lyfte bara upp henne för att sätta henne i vagnen. Och kan det ha varit så att du såg att det såg ut som att han höll henne utanför räcket, men egentligen så försökte han sätta henne i vagnen. Och lite sådana saker. Och det fanns liksom inte så mycket för dem att gå på egentligen. Men
visst var det så att det fanns, polisen hade tog upp inspelningen?
Ja,
var det inte så?
Ja, de spelade upp mina polissamtal i tingsrätten. Och det var faktiskt hjärtskärande att höra, för min egen del också. Det var så här, för jag kunde ju verkligen höra så här paniken i min röst när jag skrek liksom så här innan jag la på telefonen. Så man kunde verkligen höra så här paniken i min röst när jag skrek typ, jag vet inte om jag skrek typ nej, släpp henne, eller så här bara nej, ge mig min dotter, någonting sånt här var det jag skrek. Och det var så att jag fick liksom kalla kårar när jag hörde det.
Det kanske är nyttigt också att höra vilken situation du har varit i.
Ja, men det är också just den där delen av alltihopa, det är också det som har påverkat mig mest. Det här med min dotter, allting annat är liksom som att man kan så här bara så här borsta av sig, men just det där, det har liksom så här stannat kvar hos mig och påverkat mig på ett sätt som jag tror ingenting annat har gjort. För att då handlade det om någon annan, det handlar inte bara om mig, för liksom saker som händer mig, det kan jag klara av, det kan jag liksom så här bearbeta, ta hand om, men när det handlar om någon annans liv, någon annans liksom, Det påverkar den på ett helt annat sätt.
Jag blir nästan lite rörd nu, för jag skulle själv bli förälder för första gången. Och jag bara satt och kände det här, hur fint på något sätt det är i den här skeva situationen, att ett liv faktiskt räddar ett liv. Så det som du har fött faktiskt räddar ditt eget liv.
Ja.
Så här, går i någon cirkel liksom.
Ja.
Så att, det gläder mig att höra.
Ja, alltså hon, jag brukar se henne som min lilla superhjälte. Hon har verkligen räddat mitt liv. Det har hon. Och det kommer hon fortsätta göra också.
Ja, schysst. Men om vi hoppar tillbaka till rättegången, så här, var det något annat utöver de här tuffa frågorna som advokaten, hans advokat, som du tyckte var extra jobbigt?
Alltså, jag tyckte ju att det var jobbigt att komma dit och faktiskt se honom. Och jag tror att jag och Rebecka, i början så sa jag till henne att jag vill inte alls se honom, och att jag var livrädd för att komma dit och faktiskt se honom. Och då tror jag att det fanns någon sån här möjlighet för mig att han skulle gå ut när jag var där, eller när det skulle ställas frågor och så till mig. Men ju närmare vi liksom kom till rättegångsdatumet så sa jag att nej, jag vill inte att han ska ha liksom den makten över mig, att jag inte ska klara av att sitta i samma rum som honom, utan jag ska göra det. Och det var jobbigt att se honom där, men samtidigt så tror jag att det var nyttigt ändå att liksom, även om jag inte tittade så mycket på honom under rättegången, så var det ändå så här, det kändes ändå bra att ha gjort det istället för att liksom hela tiden försöka fly. För det hade blivit som att då skulle han få den här makten över mig, att jag inte ens vågar sitta i samma rum som honom.
Kände du att han sökte din kontakt under rättegången?
Ja, till viss del. Ja. De få gångerna när jag faktiskt tittade upp på honom, då såg jag att han faktiskt tittade på mig. Och det var som att han kunde liksom inte riktigt förstå vad som hade hänt, och att han faktiskt satt där han satt. Och någonstans i mig så blev jag nog lite så här skadeglad av det.
Ja. Ja, men det förstår jag att det blir.
Det var lite så här att nu jävlar ska du få ditt straff.
När vi pratade om straff, var det en dag i rättegången?
Två dagar.
Två dagar. Mm. Så var det lättare första dagen eller andra dagen?
Andra dagen.
Var lättare, för då visste du vad som skulle hända.
Ja, precis.
Och när allting var över, jag antar att fick en domen direkt, det får man inte här för mig.
Nej.
Nej.
Och 2 veckor va? Något sånt.
Jag tror det var 2 veckor.
Ja. Mm.
2 veckor. Men han blev fortsatt häktad.
Ja.
Och när väl domen kommer, eller hur var det när rättegången var klar, dag 2? Var det som att, så här, kände det som att det var någon kapitel som kunde stängas? Eller?
Ja. Det kändes som att nu var det liksom, nu var det ändå på väg. Så här, då var det som att det hade liksom allt det här som man hade varit så nervös inför, som det var liksom avklarat. Det var lite som att man kunde pusta ut, som att nu är det liksom, nu är det klart. Nu finns det inte mer man kan göra åt det liksom.
Men och kände du där och då också att han är sjuk? Så här, jag kan inte säga att han förtjänar det här. Du
känner, ja. Ja.
Att jag kan inte hjälpa han längre.
Ja.
Så det var också avslutat. Men sen tog det cirka 2 veckor. Sen kom domen.
Ja.
Vad blev det för dom?
2 år och 3 månader fick han.
Tyckte du det var rättvist?
I ärlighetens namn så tycker jag att han kunde ha fått mer straff. Jag tycker att det kunde ha varit hårdare. Men samtidigt för min egen del så känner jag att anledningen till varför han fick så pass ändå hårt straff, det var ju för att han blev dömd för grovt övergrepp i rättssak. Och bara det gav honom 2 år.
Ni har lyssnat på första delen av Det oplanerade barnet som blev min räddning. Del 2 kommer ut alldeles strax, eller finns redan ute beroende på när ni lyssnar på detta avsnitt. Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att mejla mig på brottsofferpodden@gmail.com eller skriv PM på Facebook eller Instagram under namnet Brottsofferpodden. Tack för att ni är med mig. Sprid gärna podden. All kärlek. Tack, kram. Jag hoppas du förstår.
för skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.